Det är söndagen den 28 april och det är dags för Blankspots redaktionspodd med Martin Skibby, Rasmus Kahnbäck och Britt Stakston. Hallå, hallå!
Tjena!
Hallå! Rasmus, du kom inte direkt, men igår var du på plats i Gubbängen efter på den manifestation som följde på attentatet mot det politiska mötet där tidigare i veckan.
Jag placerar mig längst fram för att kunna live-rapportera. Det är min nya grej att försöka live-rapportera i både WhatsApp-gruppen och på Twitter och så vidare.
Ja.
Och det är ganska roligt. Men mitt kanske roligaste möte var med Ulla Hoffmann igår. Och Ulla Hoffmann är ju en gamla VD-ledaren som jag haft en del kontakt med på sistone. Jag kan ta det lite sen, vad jag haft kontakt med henne om. Men, och då tyckte jag mig se Ulla Hoffmann och gick fram till henne och sa hallå Ulla. Och så tittade den här kvinnan på mig och med stora ögon och undrade, Ulla, det heter nog inte jag. Det kan vara så att du blandar ihop oss gamla tanter som har jobbat inom politiken länge, säger då Mona Sahlin och tycker att jag ska hälsa till Ulla i framtiden. så att det var mitt första möte med Mona Sahlin. Och om Ulla lyssnar på det här så Mona hälsar till dig så hjärtligt. Och sedan ställde jag mig en 30 meter ifrån Mona.
De är inte ens lika varandra. Alltså, de är inte ens...
Jag bildgooglar här otroligt och försöker förstå hur du kunde blanda ihop dem.
Senast jag...
Jag vet inte själv faktiskt.
Mona Sahlin var
för övrigt... Men de har båda grått hår nu, eller hur? Båda har grått hår nu.
Ja.
Mona Sahlin var ju på...
Så är det.
När hon var utredare för våldsbejakande extremism, eller när hon hade den utredningsrollen, så var hon ju på en del blankspot-seminarium om just IS i Syrien, när vi rapporterade från reportageresorna därifrån tillsammans med Säpo Entourage, lyssnade och bidrog också i diskussion, minns jag.
Just det.
Ja.
Men då hade hon faktiskt mörkare hår, men hon är väl en av dem som har gått över till grått nu, precis som Ulla kanske.
Mm. Ja, precis. Mm. Och det var roligt att träffa henne. Men framförallt var det också så att det var ju, vi var ju där för att lyssna och jag var ju där för att bevaka den här stödmanifestationen för vad som hände vid i Gubbänge i onsdags när man förmodade att det var fascistiska rörelser som störde ett möte som vänsterpartister anordnade i Gubbänge. Och det var ju 2000 människor som kom dit igår och visade stöd. Bland annat var ju Magdalena Andersson där och höll tal och Amanda Lind och Nooshi Dadgostar. Så att det var... Och sen var väl även Jan Jönsson med på ett hörn lite längre bort. Han höll inget tal från Liberalerna. Så att det var mitt lördagsnöje. Och det var ju stor uppslutning, får man väl ändå säga, så här på en lördag. Och det var många medier på plats som rapporterade. Så att det är nog väl rapporterat.
Mm. Jag var ju på den här stora antirasistdemonstrationen som var i Kärrtorp 2013, som just var en liknande reaktion mot ju nazistangrepp någon vecka tidigare och så. Det är väl fortfarande, tror jag väl, en av de största. Det var väl kanske 15-16 000 deltagare på den. Det är ju sorgligt att det behöver, alltså det är så mycket som man känner igen, men det intressanta är ju när man lyssnar på Expo på Mattias Våg, är ju hur de beskriver det här är ju nazister som kanske inte skulle kalla sig nazister själva, utan tillhör den här nya en ny ung generation vid sidan av NMR och så, och som just jobbar strategiskt med ett propagandavåld, liksom gör den här snabba attacken. 5 personer enligt Mattias Våg, när jag hörde honom prata om det i podden Vad händer? Som jag brukar ta upp lite sådana aktuella saker. Och även Expo har ju skrivit det här. Ja, det är ju något som händer och oroväckande med en ny generation som har den här typen av nationalistiska värderingar i någon slags fight club-anda på något sätt och så.
Det finaste talet igår var nog från den för chefen på teatern när det skedde. Det kreativa ansvariga är väl hans formella titel. Andreas
Bonstra.
Han nu, ja, Bonstra.
Mm.
Som höll ett tal på slutet. Och det, till skillnad från de andra så märkte man väl att han kanske inte var lika tränad i att hålla såna här retoriska och brinnande tal. Men å andra sidan berättade han ju om den vardagen som de hade. Att han sa att här satt jag och arbetade bara ett par timmar innan och sedan fick jag rusa dit på kvällen. Vad är det detta kommer betyda för oss i framtiden? Kommer vi inte kunna ha såna här möten? Måste jag ställa frågor om vad de ska prata om på mötena? Vem ska kunna boka våra lokaler? Och så berättar han också om att biblioteket som de delar byggnaden med i alla fall har en vattenskada. Så att nu kommer man ha förtidsröstningen till EU-valet i teaterlokalen. Och han gjorde en stor sak utav att just den här teatern är att den är väldigt central i Gubbängen och en del av det lokala samfundet. Så att det var tydligt att det här var inte bara en attack mot de politiska strömningarna eller politiken eller yttrandefriheten, utan det kändes väldigt personligt att det var en attack liksom mot lokalsamfundet i Gubbängen.
Mm. Ja, men det
är när man lyssnar på Mattias Våg, han tryckte ju mycket på att det inte var mer så här kombinationen av att Expo och han befinner sig på samma plats gör att han var ju väldigt vaksam på att de skulle kunna dyka upp. Så. Och jag känner inte alls till Gubbängen på det sättet och så, men det var fint att höra honom i alla fall berätta att de hade ju bakat bullar och några av dem som angreps med röd färg och de här rökbomberna som slängdes in och fick ju röd färg över hela sig. Några fick ju åka till sjukhus och det måste ju ha varit otroligt skärrande och med i ljuset av liksom den allmänna uppmaningen att vara vaksam. Vi ska ju alla reagera och dra därifrån så fort som möjligt när sånt här händer. Du vet ju inte vad det är när attacken sker. Och här var det ju 5 maskerade män som kommer in i den här lokalen och har ett tydligt mål. Men några av pensionärerna var kvar hela kvällen sen med röd färg i ansiktet och skulle absolut genomföra mötet. Och här hade man minsann bakat bullar och skulle ha det. Så att det tyckte jag var fint att höra också i sammanhanget. När saker ändå hade utretts så fortsatte det mötet för en vecka sedan var det väl då. Så man får väl hoppas att man fortsätter våga ha möten. Verkligen. Mm. Liksom.
Ja, verkligen.
Det är ju oerhört allvarligt.
Jag tänker på det här mediala inslaget i det, att man också filmar sin egen attack och sannolikt sen kommer lägga ut den. Det känns ändå som en ny liksom aspekt av det. Det gjorde man inte i Kärrtorp.
Ja, det är det här som är Expo pratar mycket om. Liksom, att det är ju och det är i alla rörelser nu ju. Att du gör spektakulära saker som ska få viral spridning. Våg tror ju att den här filmen aldrig kommer läggas ut för att det passerar en gräns när du faktiskt sprayar pensionärer. Det är liksom... Det är ingen du kommer få pluspoäng för det någonstans för. Liksom. För det var ju... Det var hans spaning, hörde jag. Just den filmen. Men det du säger är ju att det är ju sociala medier optimerat. Det är det han menar med liksom, propagandavåldet. Det går ut på att skapa edits. Små korta filmer som du... Hela slödet med spektakulärt som ska vara de här röda rökbomberna och så vidare och så vidare.
Klara Lindblom, vänsterpartist i Stockholms stad. Jag tror hon är fastighetsansvarig, fastighetsborgarråd kanske heter. Hon bor ju i Hökarängen som ligger i när Gubbängen är en del av Hökarängen. Hur är det, Martin? Du är i
allting är i Farsta, kan man säga.
Allting är Farsta.
Men absolut, det är i Farsta, sen är det i Hökarängen och sen är det Gubbängen.
Ja, men hon bor ju där också, och hon sa ju att det var ju, hon höll ju ett starkt tal då hon sa att hon kallade dem för kräk och inkryggar och sa att detta kunde lika gärna vara era egna mor- och farföräldrar som höll i det här mötet. Så det var just den biten som hon framhävde. Och det kanske är någonting, det kanske ligger någonting i det, som du säger, Britt, eller som Våg då sa, att det är något annat när man ger sig på sina egna farföräldrar.
Verkligen. Och sen det här med att liksom streama och lägga ut innehåll, alltså det har vi ju sett på alla ensamagerande och i samband med skolattacker, alltså det här, och det här är ju att ta det till en liksom, det är också välplanerat och strategiskt, men det här är och IS, vi vet hur det har sett ut liksom. Det här är samma maskinerier och det är samma liksom inom alla våldsbejakande extremismmiljöer kan man väl säga, men också aktivism liksom. Jag menar, även Fridays for Future jobbar ju strategiskt med att få ut när de grips och sprida bilderna och så vidare, alltså content, propaganda content, för vilken fråga man än vill driva, men här är det ju ännu liksom när våldskomponenterna kommer med, så så blir det ju väldigt mycket så här fiktion som blir verklighet på ett snabbt sätt som är väldigt obehagligt.
Det är skillnaden också på gamla och nya sätt, som du säger, även Fridays for Future, andra gör ju också filmer med sina aktioner, men de här rebellmammorna som hade stickat 4 kilometer, de samlades ju också något tusentals. Jag tänkte, de gjorde ju inget eget content, utan de förlitade sig på att hoppades att DN skulle rapportera om dem. Och man har sett att besvikelsen har varit stor där. Det var något stort, ETC hade en artikel som var ungefär att måste man limma fast sig för att medierna ska skriva. Och en intervju med SVTs nyhetschef som säger att en demonstration i sig har inget nyhetsvärde. Det är bara om man stör trafiken eller att det blir upplopp och kaos eller någonting som en sån här manifestation får ett nyhetsvärde. Ja, det var ett ganska, kan man säga, ganska kategoriskt uttalande av nyhetschefen som ju någonstans indikerar att ni kan sticka 40 kilometer om ni vill. Vi kommer inte skriva en rad om er för det. Sen blev det väl också så att det är klart det rapporterades ju. Men det är klart de inte fick den mediebevakning de hade hoppats på.
Nej, och det är ju samma på samma sätt som vi har från första början på Blankspot. Liksom, och även jag som sociala mediestrateg. Det tog lång tid innan liksom, företag och medier liksom, på djupet förstort värdet av att ha en dialog som en metod. Men det här är ju liksom nästa nivå. Om du har någonting att berätta, om du inte är duktig att få ut det i en mängd kanaler, så går du ju faktiskt miste om alla de personernas egna nätverk. Det spelar ju fortfarande roll. Liksom. Det behövs till det och så. Och det har ju liksom, jag har läst ju Fridays for Futures playbook för länge sedan. Den har ju bara kopierat alla sådana strategier för spridning. Det är ju grundläggande jobb idag, kommunikationsjobb, oavsett om du har ett företag som ska få ut content eller om du driver ett förändringsarbete inom klimatfrågor eller politik eller så. Men det obehagliga är ju verkligen när våldskomponenterna blir till i det här. Så det är, och, liksom, och jag kan bara tänka mig hur chockade de här människorna måste ha varit när de här bara dyker upp i Gubbängen när man har bakat bullar hela natten. Liksom. Förstår ni så? Ja.
Det är inte bara Gubbängs attacken som känns som en déjà vu från Kärrtorp och annat. Vi har även en debatt om om N-ordet på Kulturhuset igen. Det var en debatt som du var aktiv i, Britt, för när den förra omgången var för 10 år sedan. Vad ser du för likhet och skillnader mot idag?
Jag hade helt missat att man i Kulturnatten på något sätt ville vara där och peta på den där sårskorpan om Tintingate liksom, och dessutom på Kulturhuset. För Tintingate hände väl 2012 och handlade om att man anställde, jag vet inte vad han var innan dess, men Behrang Niri var det som blev anställd, inte som bibliotekschef, vilket DN sen i en artikel pekade ut honom, för rubriken var ju att bibliotekschefen vill censurera Tintinböckerna. Mm. Reaktionen när man såg rubriken var i alla fall att han ville censurera Tintinböckerna. Mm. Det var en ganska, jag reagerade ju utifrån samma tröttsamma logik som vi har idag, att för det första var han inte bibliotekschef, och för det andra handlade det ju bara om att flytta böckerna från barnbiblioteket. Han var väl någon slags verksamhetsledare för barnbiblioteket, bara den avdelningen. Så böckerna fanns ju de facto bara ett par meter bort på en annan plats i biblioteket och så. Mm. Och det där blev ju en väldigt liksom oändlighetsdiskussion. Jag skrev på SVT Debatt, vet jag, någon artikel som handlade om att liksom att det var medial manipulation från DNs sida som hade en liksom dreven som tydlig linje som skulle få igång Twitterstormarna helt enkelt för att skapa en mediedebatt. Liksom, och att det blev en sån medial manipulation, tyckte jag, en konstlad nyhetsvärdering. Det var inte sant att det var bibliotekschefen, och boken fanns fortfarande kvar. Och det gjorde ju att debatten kantrade ju väldigt, men Behrang Niri fick väl gå från Kulturhuset, och eftersom jag hade skrivit den här debattartikeln så hörde han av sig till mig om hur han skulle hantera saker och ting efteråt. Tog en fika och pratade om läget. Jag minns inte alls vad vi... Men det var väl för att jag just hade varit den som uttryckte att, men alltså, vad händer här? Och att jag tyckte att det var så lätt att manipulera nyhetsflöden, att det inte var någon som var mer mediekritisk och gick till botten med att förklara, men hur ser det ut på Kulturhuset egentligen nu då? Och vad var det han ville göra och varför? Och nu då, vad det nu blir, 12 år sedan nästan, så hade man ju på Kulturafton på barnbiblioteket, och det, alla som medverkade betonar att man fick ta av sig skorna och satt i strumplästen, och några av åhörarna satt väl på kuddar och lyssnade. Det var helt enkelt inne på barnbiblioteket. Och så känns det som en otroligt kantrad debatt, och det som jag tycker är lite intressant, eftersom jag ändå har genom åren i olika sammanhang debatterat med Stina Oskarsson och i samband med min kritik över de här samtalstixen som har rått, som om man liksom, ja, men jag var ju kritisk mot samtalet med nazister på biblioteket i Hornstull till exempel, att man inte förstår effekten av en debatt som Stina Oskarsson skulle leda och där en person hoppar av, och det är ju någon som då har mer direkta nazistiska kopplingar, och då tycker jag att bibliotek kanske är en sån arena där man kan få vara fredad från samtal med nazister. Och då tycker jag det är intressant att man väljer Stina Oskarsson som samtalsledare till det här. Och när man då har lyssnat på Barakat Ghebreavariat, som ju var den som skulle delta i samtalet, som väl skulle vara nutidens Behrang Niri, som skulle förklara en ordet och hur man ska, ja, han var väl den som skulle ha det perspektivet, och Ola Wong ett annat perspektiv, och Stina Oskarsson som leder det. När han blev inbjuden till det här samtalet, jag kan ju tycka att det är obegripligt att gå till ett sånt samtal när man vet vem som är samtalsledare och vilka som andra som sitter i panelen, och att man kliver in i det här såret. Men det kanske också för en sån debattör som honom finns en poäng i att göra det. Men då var han just tveksam till att Stina skulle leda samtalet. Men jag har hört honom säga det i x antal intervjuer och poddar. Att han kände sig trygg med att Kulturhuset sa att det här kommer hon klara galant. Liksom, mm. Att hon inte alls har liksom, en färdig take på det här. Eller så. Mm. Men min uppfattning är väl att Stina Oskarsson gör sig väl bäst när hon får debattera sina ståndpunkter. Och en moderator, och kanske om man själv arbetar som moderator, vilket Barakat ju utförligt har återkommit till att han själv har gjort. Och kanske man har andra förväntningar, för att jag tror inte att Stina är den moderator som man kanske å ena sidan och andra sidan här, utan liksom ju säkerligen färgas av hennes inställning till samtal med, på det här sättet. Liksom, och så. Så det kantrade väl väldigt, och så har det varit en, det har ju förekommit överallt, och så blev det väl en så här superduper meta-inslag i veckans medier över att alla har pratat för mycket om det här. Och nu känner jag att jag bidrar till det själv. Men mest undrar jag bara, varför skulle vi prata Tintingate 12 år senare? Varför? Varför? Mm. Och det är väl ändå så att om det nu blev så här, så känns det som en hördans där alla har fått chans att säga sina ståndpunkter ett par gånger till. Och igen känns det ju som otroligt välplanerat för att på något sätt använda alla sina egna mediearenor som alla har, som är inblandade i det här. Men också medier som springer lika mycket på den här bollen som de faktiskt gjorde med Tintingate. Så att summa summarum, vi har ju inte kommit någonstans på något sätt. Mm. Så tänker jag, och känner att det är lite tröttsamt. Ibland är jag hoppfull, nu är det mer tröttsamt känner jag ändå. Vad säger ni om det hela?
Nej, men jag känner väl igen mig i din beskrivning någonstans. Och det är klart att Stina Oskarsson är ju en debattör i de här frågorna, som är tydligt i de här klippen man ser också säger att man måste tåla ord, och så länge vi inte skjuter på varandra så ska vi stanna kvar i rummet. Där går ju hennes gräns liksom. Att om det är automatvapen så kan man förstå att man lämnar, men så länge det inte är det så ska alla sitta kvar. Ja. De har ju lagt ribban ganska högt, får man säga. Mm. För vad som får påstås.
Mm.
Ja. Jag var på ett bibliotek som var betydligt mer, ska man säga, harmoniskt än det biblioteket. Ingen satt på golvet, alla hade skorna på sig. I Kisa här igår så var det ordkalaset. Och det var olika personer med anknytning till Kisa som bjöds in. Och Kisa har ju en förmåga att producera både det ena och det andra i vår anknytning. Så vi hade allt från Göran Lamberts med sin bok Kvickologi och hans nya bok på plats. Men även Svenska Dagbladets Torbjörn Nilsson och Niklas Ekdahl var där med sin bok om USA. Och jag var där för att prata lite friare kanske om min barndom i Kisas skogar och min pappas skrivande. Men det blev jättefin stund på biblioteket. Där med att det som funkade allra bäst skulle jag säga var, jag föreläste en del, men också att klassisk högläsning. Jag läste nästan en kvart, ett stycke ur min pappas självbiografi som han skrev på slutet av sitt liv. Och jag kände som, herregud, jag kan inte stå här och läsa, folk måste ha tröttnat på det här. Det måste vara lite mer snett. Så jag frågade liksom, ska jag sluta läsa? Alla bara, nej, fortsätt läsa. Så det var, ja, men väldigt fint. Det var högläsning på bibliotek 2024, kändes som.
Åh, jag tänker Daniel Boet Siglo.
Vad skönt.
Mm.
Ja, men det är jättehärligt.
Ja.
Verkligen. Ja, det låter jättebra och rätt.
Ja, men det blev jättefint. Det var skönt att landa efter en hetsig vecka där jag i princip bara sovit på nattåg. Jag började i Falun och sen upp till Umeå igår kväll och sen så till Lerums gymnasium och sen så landade i Kisa, pratat både blankspot och reportageskrivande och nya boken Helvetets hotell och allt möjligt. Men
jag vill veta om du fick otrevliga mejl efter god kväll.
Nej, ingenting. Ingenting. Nej.
Nej, det bara var.
Däremot var det ju en kraftansträngning. Alltså det är ju ett otroligt fint program, men man kommer ju upp till Umeå vid liksom lunchtid och sen är det inspelning klockan 6:30 ungefär. Så det är 6 timmar liksom i studion innan det är skarpt. Men det är en jättefin redaktion som håller håller igång alla. Och man förövar och repeterar. Och, ja. De flesta trodde ju att jag var där för att göra om mig i segmentet. Men besvikna. Nej, jag skojar. Ja. Ja, det var en annan.
Jag åkte hem med när jag var där så åkte jag hem med stylisten efteråt. Vi hade väldigt, väldigt roliga samtal.
Ja, men de var en härlig redaktion. Liksom.
Ja. Ja, verkligen. Mm. Men det är ju Gunilla Brodtjej tror jag, eller någon som i veckan har skrivit kritiskt mot hur otroligt fula och hopplösa alla blir efter omgörningen. Men jag tror att det är ett väldigt populärt segment som man har haft väldigt, väldigt många år. Jag såg ju bara när jag var där uppe, men det var roliga samtal i alla fall.
Mm. Mm.
Ja, men vilken vecka!
Ja, och där klipps också den stora älgvandringen på TV-huset i så jag fick kika in där på alla dessa skärmar och alla dessa kameror. Och jag visste inte att nu sänds ju den också i, tror jag, Tyskland och USA och ytterligare något land som har köpt in den och som visar den stora älgvandringen. Att det är liksom superhett.
Det var roligt.
Ja, helt surrealistiskt.
Men boken, den släpps i morgon, va?
Ja, men precis. Imorgon borde den finnas ute i.
Imorgon måndag.
Någon typ av butik, ja.
Ja. Yes.
Så att, ja, men det blir spännande när fler kommer få en chans att läsa den.
Mm.
Träffade också en domare i biblioteket där i Kisa. Väldigt intressant att prata med honom. Han hade gjort en utredning på 70-talet, berättade han, om att höja fångarnas löner och att de även skulle få pensionsersättning under tiden de satt. Alltså en helt, det känns som en helt omöjlig statlig offentlig utredning att genomdriva i dagens klimat. Men han hade väl ett äldre kriminalpolitisk syn på. Det såg han fram emot att läsa den här boken, eftersom det var så få fångar själva som skrev att han verkligen uppskattade det.
Mm.
Det var väldigt ovanligt att man var skrivande när man satt på så långa straff. Men sen var han ju också orolig över att han sa att han hade tänkt under sin livstid att man skulle kunna döma barn till livstid. Det var en sån här gräns som han menade att, ja, har man passerat den gränsen så är det väldigt svårt att gå tillbaks om man dömer barn till livstidsfängelse. Det var, menar han, väldigt stort i hans domarvärld och bland hans pensionerade domarkollegor att det nu sker. Ja. Så att, ja,
men har ni sett SVT-serien Smärtpunkten om Lars Norén och om 7-3?
Nej, men
kriminalvården.
Skyttarna såg jag. Uppdrag granskningsskyttarna har jag sett. Men inte 7-3, nej. Inte än.
Och apropå Kisa och så. Jag kände att jag kunde inte börja titta på Smärtpunkten utan att först titta på Kriminalarkivet och Alexander-morden. Det tittade jag ju på först och så slutade med att jag beställde den första polisen som förföljde de tre rånarna då. Han skrev ju en bok efteråt, så den har jag precis fått häromdagen också. Men sen tittade jag ju då i helgen på Smärtpunkten. Det finns ju mycket att reflektera över där. Och apropå exempel på saker. Inte bara med Alexander-morden och dess påverkan på polisväsendet utan också den här pjäsen sen i samband med brottet och kriminalvården och så. Ja, det är väldigt, väldigt intressant. Roligare att prata om när ni har sett den, men apropå saker från kriminalvårdens arkiv och tankar som finns nu helt enkelt. Ja.
Jag kan väl bara referera lite snabbt till, jag sa i början av samtalet, jag skulle säga varför jag pratade med Ulla Hoffman. Det blir en bra cirkelslutning kring det hela. Jag fick tips från Ulla Hoffman för några veckor sedan, för hon är aktiv inom Vänsterpartiet i Tyresö kommun. Och då är det så att man har gjort att man har fått en ny konstellation som man har gått från ett brett partisamarbete där Vänsterpartiet har varit med och förhandlat om budgeten till att det har blivit Socialdemokraterna och Moderaterna. Och en av anledningarna till det verkar faktiskt vara på grund av ett blankspot-reportage jag skrev tidigare i våras, där jag skrev om en om Heinz Sjögren, som är Tyresö-liberalernas ordförande, som har pådrivit för att man ska göra affärer med Azerbaijan. Och detta verkar ha dimpet ner i Tyresö kommun och skapat en klyfta mellan Tyresö-liberalerna och Vänsterpartiet i Tyresö kommun, i och med Håkan Svenneling, som är utrikespolitisk talesperson för Vänsterpartiet, tog upp detta i riksdagen framför Joar Forssell, som är då utrikespolitisk talesperson för Liberalerna. Jag har inte följt upp det. Jag tyckte det bara var lite roligt att en liten rolig detalj, att just ett Blanksport-reportage som handlar om Azerbaijan möjligtvis har påverkat samarbetet mellan Liberalerna och Vänsterpartiet i Tyresö kommun.
Mm.
Och det var därför jag trodde att, att Ulla Hoffmann då var Mona Sahlin.
Ja, ja, häftigt. Ja. Mer så kommer det säkert bli. Jag tänker när Azerbaijan i samband med COP29 kommer in i folks medvetande, att ja, det kommer nog ta en större plats i relationen mellan partier säkert. Än det. Ja.
Ja.
Ja. Men där kommer det väl bli intressant att se vad som utvisar sig ha hänt. Var det i en ABF-lokal eller så? Men det är ju fyra personer som är häktade misstänkta för förberedelse till terroristbrott i det tillslaget, kommer ni ihåg, som gjordes i Tyresö för en tid sedan. Så det här var väl just en vecka sedan som de gick ut med den nyheten.
Mm.
Så det är mycket att hantera där, helt enkelt.
Ja, det handlar om folkbildnings om någon folkbildningsfråga, va, i Tyresö. Men det har inte någonting så mycket med just den här saken att göra.
Nej, absolut inte.
Att världen finns i Tyresö.
Ja, exakt. Tyresö
finns alla världens globala konflikter samlade. Det är ju konstigt.
Ja, precis.
Det är en kommun som till, från utsidan satsar allt på fotboll och sport och ganska lite på kultur och politik. Ja, spännande. Ja, men fint. Tack till er som lyssnar. Och ny vecka och nya artiklar kommer här framöver. Ja, trevlig helg, det sista av helgen, ni som lyssnar på söndag kväll.
Hej då, ha det gott.